Okej, vi kör igång.
Yes.
Klockan är...
Jag kollar över axeln.
Typ 10:01.
Mm-hmm.
Det är
kväll.
Ja, tidigt måndag den 27.
Yep. Och inte vilken måndag morgon som helst.
Nej, utan ja, vad är det? Typ 1,5 timme kvar tills Oscarsgalan drar igång.
Yep.
Och det här är då typ en livepodd, en extra podd för att jag, Samuel och
Elin i scen.
Yes, vi är såna fenomenala Oscarsnördar.
Oh ja, sen åtminstone 5-6 år tillbaka så har vi tittat och listat och pratat om Oscarsfilmer.
Ja, och det här är första gången på typ 6 år som vi gör det ihop igen.
Yep.
Vilket är kul.
Japp, yep, det är reunion här.
Ja.
Och också ett år som jag verkligen har lyckats med det, för det har gått olika bra olika år.
Mm.
Men i år så har jag liksom sett ganska mycket och du har sett jättemycket.
Ja, jag kollade min lista. Alltså så här, jag skäms ju över att ha missat en man som heter Ove. Ja, den är ju inte tittad och det är ju årets svenska Oscarshopp.
Ja, det är länge sedan vi hade en svensk nominering i bästa filmkategorin. Alltså.
Ja, det är ju.
Det är väl åtminstone 10 år eller något.
Jag tror inte det är så länge sedan, men det var länge sedan vi vann.
Oh.
Det var ju typ 10 år sedan.
Nej.
Jo.
Sen vi började titta så har vi inte haft en svensk nominerad.
Har vi inte?
Nej.
Det kanske vi inte har. Jag hade för mig att vi hade någon.
Men det är Alicia Vikander som kommer och drar över någon
sorts
Sverige-cred.
Ja, men vi har ju stup i kvarten haft Oscars-nomineringar från Sverige. Men
precis, för en massa tech-kategorier. Men inte själva filmen.
Nej.
Det
är väl, vad heter den, Så som i himlen som var sist Sverige vann en Oscar.
Nej, vann den?
Jag fann med det.
Skojar du?
Jag vill mig minnas att den grabbade den. Jag vet att den var nominerad i alla fall.
Ja, det känner jag igen lite bak.
Det här talar väldigt mycket om vilka Oscarsnördar vi är, för vi har verkligen ingen koll.
Att Så som i himlen kom ut 2004. Det är ju en lite specialskill jag har. Jag är väldigt bra på att notera film. Nu får vi se om det är på bakom. Men jag gick på Hösöden när den kom ut. Så då är det ju definitivt minst 10 år sedan.
Jag
tror nog inte att den vann heller.
Jag vet att jag inte har sett den.
Det behöver man inte.
Nej,
Mikael Per, eller vad säger jag, inte Persbrandt, den där, vad heter han nu då? Det är för många Mikael. Han som alltid ser ledsen ut.
Ja.
Ja, det,
nej, jag har ingen aning.
Som också spelade i Män som hatar kvinnor. Ja. Precis.
Var inte de Oscars nominerade? Nej, var de inte.
Nej, det var de inte. Däremot så kunde en remake med David Fincher och Daniel Craig.
Som den fick lite Oscars.
Ja, den var lite tech-kategorier tror jag. Men den var ju en så här sjukt märklig hybrid av svenska skådespelare och svenska namnuttal och svenska platser. Ja, där så här, någon bifigur kommer och säger... yes, that was over at Gunnars house. Och man bara... Vad är det som hände?
Det var väl kanske inte den bästa filmatiseringen.
Nej, det var alltså... Jag tycker det var helt okej. Men inte... Inte fantastisk. Vilket det borde ha varit, för det var David Fincher.
Alltså, jag vet inte. Det är väl just den överräcken på att David Fincher är lite hit or miss.
Vad har han mer gjort för miss?
Jag tyckte ju inte om Gone Girl.
Jag har inte sett Gone Girl.
Nej.
Men den är en sån som envist har klängt sig kvar på IMDb Top 250.
Kanske det är. Jag vet inte. Så när jag tänker David Fincher och starka filmer, då tänker jag typ Zodiac, Seven och Fight Club.
Men han har inte gjort så där fruktansvärt många fler.
Oh, han har gjort den sämsta Alien-filmen, om man inte har sett Alien 4.
Jag har...
men okej, okay, årets mindre Fincher och mer årets Oscars.
Ja, mer årets Oscars.
Vi
börjar med att fråga, vilken var din favoritfilm? Så av dem du har sett nu, du har sett jättemånga.
Ja, jag vet inte om jag har sett så jävla många egentligen. För det är väldigt många i år som är nominerade i jättemånga kategorier.
Det är för sig helt sant.
Där bland Rival, La La Land, Manchester by the Sea är ju, och Moonlight är också med i nästan allt.
Det är
sant,
jag
älskade Arrival. Jag tyckte så himla mycket om den. Jag såg den med Klara, som varit med i podden ett par gånger tidigare. Och vi båda var helt så här, wow, vilken film. Men ja, jag vet inte, Wildcard, 20th Century Women.
Som vi såg.
Ja, Alla tiders kvinnor tror jag den heter på svenska.
Vilket låter väldigt käckt. konstig översättning.
Men den var ganska check.
Ja, i och för sig.
Sen så hatar jag ju svenska översättningar.
Ja, alltså, överlag. Se Hidden Figures dolda tillgångar.
Ja, den värsta Oscars-nomineringen som fått, men, vad heter det? Ja, men, Silver Linings Playbook, som heter Du gör mig galen på svenska. Ja, med ett utropstecken.
Sämsta. Så sämsta. Ingen Jennifer Lawrence i år för övrigt.
Nej, men vad skulle hon ha blivit nominerad?
Det är Passengers, men det är mer någon sorts reflektion av att inte ens Jennifer Lawrence är garanterad nomineringar. Det började ju kännas så där en sväng, tyckte jag.
Ja, hon var med väldigt, men ja, jo, i och för sig.
Men det var jättetungt fält i kvinnliga huvudroll i år.
Ja, och alltså så här pinsam. Ja, men så här grejer som jag nu ska erkänna här direkt i livepodden. Jag har alltid, under de här snart nästan 10 åren som jag har tittat på Oscarsgalan, alltid varit asdålig på kvinnliga skådespelare.
Men det är ju för att, så här, lite sinister, så är nästan alltid manliga skådespelarroller också de som är nominerade i bästa filmkategorin, medan kvinnliga inte är det. Så man ser liksom automatiskt, nu gör jag kaninöron, de manliga huvudrollsfilmerna utan att söka upp dem, vilket ju är någon sorts skevhet på massa andra plan som inte bara är ditt fel. Vi kan peka på strukturen.
Ja, men skönt. Men ja, jag vet inte. Jag har inte gjort
mycket.
Jag kan
göra lite för att det är samma sak för mig.
Jag vet inte. Jag har inte gjort mycket för att motverka strukturen heller. Nej. Men i år har jag tagit varenda film i alla skådespelarkategorier. Vilket jag känner, så här, typ, yes.
Ja,
för jag tror det är första året jag har lyckats med den bragden.
Jag har ju bommat Hell or High Water, vilket är synd. För det tar ju dels en manlig biroll. Men också, det är väl den som jag verkligen känner att jag borde ha sett inför galan för att riktigt vara ordentligt informerad.
Men den har väl bara en biroll och sen så bästa film?
Nej, den har ett gäng. Den har också så här, klippning och manus. Jag tror att den ligger på 4-5 nomineringar.
Kanske.
Ja, som sagt, nästan alla bästa film har ganska många nomineringar.
Nina Garcia med och pratar klänningar. Nina Garcia som är den bästa domaren i Project Runway. Förlåt, vi har tvn mutad i bakgrunden här. Och ja, men så här, jag är trött, mina ögon drogs dit. Vad tänkte jag säga? Jag tänkte, men jag ville prata om Ruth Negga och Loving, för den tror jag kan vara en av mina bästa. Det är inte en sån film jag kommer se om.
Nej.
Men det är absolut en film jag kommer hålla. Jag tyckte jättemycket om den. Jag älskar Ruth Negga. Jag tycker att hon är fantastisk. Och, ja.
Men jag tyckte den var skitfin.
Mm.
Den var liksom perfekt avvägd. För den skulle kunna bli så bombastisk.
Mm.
Men den kändes väldigt naturalistisk.
Mm. Ja, men, och den var inte... Den hade inte den stora orkestermusiken i bakgrunden.
Exakt,
den var inte så Hollywood. Utan den var bara en kärlekshistoria som råkade förändra USA. Liksom.
Och det pratade vi om så fort vi hade sett klart filmen. Att du var lite så här, jag vet inte hur jag ska ställa mig moralisk till vissa delar av det här. Och jag bara, men alltså inte det här det bästa? Att de kunde få bara vara kära och helst inte vilja befatta sig med att vara politiska... liksom, för figurer, utan de bara okej, vårt liv blir så mycket svårare av att vi inte kan få bara vara gifta och i fred. Så då slåss vi väl lite för det då, men inte särskilt synligt eller aktivt, utan mest vill vi vara i fred och bo i vårt hus, thank you very much liksom. Och jag tycker det fångades väldigt bra. Och faktiskt så kände jag väl att Hidden Figures, som ju var betydligt mer Hollywood, men också var liksom tillräckligt nedtonad för att jag skulle tycka att både de som utspelade sig i nästan samma era var rätt så rätt så snygga på ett sätt jag gillade. Loving mycket mer så. Hidden Figures hade lite så här utbrottet och sånt. Men den var, Hidden Figures var väldigt lätt att se. Den gled liksom på bra.
Ja, men jag köper det. Jag tyckte att den var lite för mycket, kanske. Jag vet inte.
Den var väldigt nit på slutet.
Ja, men ja, lite. Den kändes väldigt förfinad på ett sätt som Loving inte gjorde.
Nej, det är
väldigt omskriven. Och så här väldigt baserad på verkliga händelser. Med betoning på baserad.
Jag har inte kollat upp det. Vi kollade ju faktiskt en del på E-Loving-fallet sen. Mm. Så vi började Wikipedia det så här sekunden vi var klara med filmen. Och den kändes väldigt nära.
Mm.
Jag har inte riktigt koll på storyn runt Hidden Figures ännu. Jag vill läsa på det igen.
Vad jag har förstått så är de karaktärer som faktiskt filmen handlar om, för filmen handlar om en grupp svarta kvinnor som vill få respekt
på NASA.
Ja, för sitt arbete. Ja. Och inte nedvärderas för att de är dels svarta och dels kvinnor.
Ja, de är sorts matematiker.
Ja, på 50-talet ska vi tillägga.
60-talet.
60-talet till och med. Just det, för då hade de rymdprogram och grejer. Yep. Det hade de inte så mycket av.
Och civil rights grejer.
Ja, det med. Men, alltså så här, för vad jag har förstått så är de huvudroll, de svarta kvinnorna är baserade på verkliga människor och döpt efter. Och, ja, men så här, typ, man får se bilderna på hur de ser ut idag och precis. Såg ut då i slutet på filmen. Mm. Alla andra karaktärer.
Jag hittar på?
Ja.
Nej!
Och så här symboliserar det som de fick möta av typ, mer eller mindre. Det är så jag förstått det. Till den grad att NASA har en egen faktasida om Hidden Figures där de går ut med den typen av information.
Att så här, hörni, så här var det faktiskt.
Mm. Ja, men inte så här typ nedvärderar filmen på något plan, utan bara så här typ...
Det här är faktakollen.
Ja.
Och... Nu när jag liksom hör det så är ju den rollen som han som är Sheldon i... vad heter han då? Det är sent på kvällen, inga namn.
Ja, men Sheldon Big Bang Theory.
Sheldon, han var ju väldigt mycket en sån sammanslagningsroll. Hans karaktär var, jag är den vita mannen av eran.
Mm.
Han hade ju noll personlighetsdrag.
Precis faktiskt. Det han spelade.
Det är helt sant.
Ja, och det är jättetråkigt.
Ja.
Nej,
synd, du har rätt. Han var inte specifik på något sätt.
Nej.
Och jag satt ju lite och räknade mot slutet att säga när det var en kvart kvar av filmen att säga, okej, men nu behöver vissa saker hända. Att så här, astronauten behöver komma ner till jorden och hon behöver bli ingenjör och hon den andra.
Nu ska vi göra vårt yttersta för att inte spoila grejer här
just och gå ut med. Just det. Få ett jobb. Men det sammanfattningsvis jag kunde liksom sitta och bocka av på fingrarna vilka storyplots kommer vi behöva träffa nu? Och sen så hände alla dem. Och ingen av dem var liksom spektakulär eller överraskande. Utan det var mer så här, ja, det här behöver hända. Och så hände det.
Mm.
Så jag är förvånad över att den har den bästa filmnominering.
Mm, jag med.
Det är väl den som känns svagare i fältet.
Ja. Om en bra film.
Ja, men, precis. Jag gillar jag har lite i bakhuvudet också hela tiden nu. Att så här, alla har nog... Eller alla tänker nog på Oscar so white från förra året när de skrev sina nomineringskort att så här, just det, så ska vi se till att inte göra om den grejen så att man kanske pushade lite mer för filmer med minoriteter än vad man hade gjort ett annat år när det inte var i backspegeln liksom. Och good for them.
Fast ja, samtidigt så tycker jag om man tittar på de filmer som är nominerade så kan man inte. Det är få filmer man kan titta på med de glasögonen. För de filmer som faktiskt är nominerade och har ett fokus på minoritetsgrupper är väldigt, väldigt starka.
Ja.
Möjligtvis Hidden Figures som är svagare, men den är fortfarande stark.
Precis.
Jag tycker inte att man kan dra att...
Jag är förvånad över att... Eller kanske lite där att det är en väldigt sånt Oscarslut. Men Loving är ju väldigt lik.
Mm.
Men den har en nominering. Och Hidden Figures har ändå ett par stycken.
Mm.
Och jag skulle ju ha gissat... Nu såg jag båda de två efter nomineringarna när de var släppta. Så jag hade ju din idé för mig. Men om jag hade sett dem blankt så tror jag att jag skulle ha gissat att Loving skulle få bästa filmnomineringen. Och Hidden Figures får nöja sig med skådespelarnomineringar.
Jag tittar här i listan på... Ja, jag vet inte. Men jag kan väl tycka att Loving borde ha varit nominerad i bästa film framför...
Och manlig huvudroll.
Ja, men gud...
För min del Ryan Gosling, för din del kanske Andrew Garfield, eller?
Ja, eller så hade jag petat Viggo Mortensen, som gjorde en jättebra roll. Ja. Och vad heter det, Captain Fantastic var en jättebra film.
Ja, jag gillade den supermycket.
Också en film jag kommer se om, tror jag. Jag glömde att fråga, vad var din favoritfilm hittills i år?
Det är en bra fråga. Jag är väldigt svag för animerad kategorin överlag. Och den var svinbra i år. Jag skulle nog säga att mina favoriter från året är Moonlight och Moana.
Moana var jättebra.
Ja. Och sen är det rätt så tight mellan Manchester by the Sea och Arrival.
Mm.
Som lite grann är opposite spektrum ändar av... alltså Arrival är... Det är också en tragedi på ett sätt, men Arrival är en hoppfull film. Och Manchester är... Nej, jag tar tillbaka. De är inte alls en opposite. De är bara bra, båda två, men på ett olika sätt. Den ena är väldigt så här, stillsam i... Det händer få saker i Manchester. Det händer storslagna saker i Arrival.
Mm.
Så det är väl min kvartett. Sen gillade jag Lala. Men vi pratade om det precis innan. Att så här, den, jag minns inte riktigt Lala Land. Den är ganska så här, glidig för mig. Jag minns mest att den var stund och fantastiskt skärmig.
Ja. Jag tyckte om Lala Land för... Det var ett jättebra hantverk.
Mm.
Men den är väldigt... egen kär. Den är väldigt fan vad fint det är med Hollywood och filmindustri.
Det är faktiskt sant. Så här, mycket filmens magi.
Ja, men verkligen. Och det skär lite i mig nästan.
Ja.
Ja, men lite. Det var lite mycket. Det var lite för rosenskimrade glasögon som täckte filmen. Liksom. Det var ett väldigt förfinat filter. Eller så här förvackrat filter. Romantiserat filter.
Kanske. Men... Jag tycker den kommer undan med det i och med att det var så pass... Nej, resten är bara inget. Nej, du har rätt.
Men det jag tog ifrån mig med, förutom att jag såg den på bio i fredags.
Mm.
Jag har nynnat på låtarna mer eller mindre hela tiden om jag har varit vaken sedan dess. Och jag tycker att mycket av musiken är så himla bra och kommer återvända till de låtarna gång på gång. Men... det var inte låtarna som gjorde filmen för mig lika mycket som tystnaden som dök upp tillfällen. Den jobbade, La La Land jobbade fantastiskt bra med tystnad.
Det kan du nog ha rätt
i. Tidigt i filmen så är Emma Stones karaktär, som hon spelar en ung skådespelerska som inte har lyckats slå igenom.
Aspiring skådespelerska, hon är celebrities.
Och hon har en audition där hon står och pratar i en telefon.
Mm.
Och man märker ganska tydligt att den här auditionen går inte bra.
Ja.
Men det är inte... Men det intrycket man får som tittare, som publik till filmen, det är att shit vad duktig Emma Stone är på att leverera de här replikerna. Man tror att det ska vara början på hennes karriär, men det är inte det. Utan det är en till nedgång. Men där står hon... Man hör bara hennes del av dialogen i den scenen.
Mm.
Och det är väldigt mycket långa tystnader som talar väldigt mycket för sig själv. Och det är jättesnyggt.
Mm. Det är sant. Och jag har varit imponerad, du berättade precis här innan, att Ryan Gosling faktiskt spelar piano själv.
Mm.
I did not know.
Nej.
Det höjer den ett par snäpp i huvudet för mig. Och när jag tänker efter så gjorde den ju faktiskt många sådana... tagningar där man faktiskt ser pianot och händerna och hela honom liksom. Men jag tänkte att de hade trixat det på något sätt.
Ja.
Han lärde sig spela de här låtarna.
Mm.
Det är kudos.
Någonting vi har sagt att vi ska prata om och som vi har filosoferat lite om, det är vatten och hav.
Ja! Vi har inte gjort det här ännu. Jag har gjort en observation av att väldigt många av årets filmer på något sätt handlar om hav. Och du var lite skeptisk. Och sen så var alla filmer som jag såg därefter hav. Och jag bara, titta, ett hav. Ska vi kolla lite i nomineringslistan kanske? Hur är det med hav? Det hade jag glömt. Vad roligt att du kom ihåg det. Okej, så i bästa filmnomineringarna så Arrival och Dolda tillgångar är kanske lite...
Arrival har hav. En av de här stora, rymdskeppen landar över havet. Och är omringat av kinesiska båtar.
Just det förekommer. Men jag skulle inte säga att det har tematisk relevans. Men,
nej, inte så
men okej, det får vara med.
Mm.
Då var tillgången finns det inget hav. Fences vet jag inte sett Fences.
Landar inte rymdskeppet i havet?
Jo! Det gör det minst.
Så, dolda tillgångar har hav.
Har Fences hav?
Jag tror inte det.
Nej, och Hacksaw Ridge har kanske inte heller hav.
Det utspelar på en ö.
Yep.
De åker båt dit.
Ja, nej, jag har Hell or High Water. Ah, ja, just det.
Hell or High Water har det i titeln.
Precis. Och Japan är den. Jag har inga minnen av att man har en scen på båten. Men teoretiskt har i alla fall karaktärerna åkt bort i Hacksaw Ridge. La La Land har Ryan Gosling går vid stranden när han sjunger City of Stars. Den tycker jag ändå funkar, för den låten är ju liksom någon sorts tematisk peak för filmen.
Den är Oscars nominerad bara den låten.
Det är också helt sant. Lion åker man över ett hav, och det finns en signifikant scen där så här, lilla barnet bondar med Nicole Kidman vid havet när de spelar Kick It.
Och Dave Patel introduceras i den filmen på en surfbräda.
Ja, och också tror jag att första sekvensen man ser av honom så kommer han upp över ytan liksom, och så här, nu blev du stor.
Ja, men så här,
transformation through ocean.
Och det är lite så här halvsexigt shampoo-reklamigt, det är fantastiskt.
Det är också. Han är väldigt snygg. Manchester by the Sea har det i titeln, de är jättemycket på havet, och Moonlight händer allt som är relevant i huvudkaraktärens liv i havet. Så förutom Fences så lyckades vi snickra in hav i alla bästa filmnomineringar.
Med viss våld i vissa öronen.
Lite tryck i det. Men dessutom om man tittar på övriga nominerade så är ju också... nu ska vi se, inget hav. Men Alla tiders kvinnor hade det. Första bilden är havet som den går upp över. Som alltså då är 20th Century Women. Och sen så, det var ju någonting jag tänkte på. Ja, Moana. Där är hav relativt relevant.
Men okej, okay. Vi har fastslagit att hav är med i många filmer. Vi behöver inte lista alla.
Nej.
Men varför? Liksom är... Vad kan vi dra för någon typ av samhällsanalys?
Ska vi göra en samhällsanalys av detta? Okej. Okay. Just det, Deepwater Horizon, också massa hav. Och Kubo. Nu är jag klar med min listande. Alltså, havet som... Och The Red Turtle, massa hav. jag kan inte ta liv. Det är alltså... Man måste ju också backtracka lite att... Man vill ju gärna tänka på det som hänt politiskt i USA det senaste året. Men alla de här filmerna gjordes ju före det hände.
Mm.
Så man måste ju snarare gå på var befann sig världen och primärt USA där de här filmerna producerats runt 2014. När liksom det greenlightades de flesta av de här projekten. Men det som havet har gemensamt här, det är att det är en ganska positiv association. På hav. Och också att det har den här transformerande effekten. Som, om man blir lite mer specifik, både det används symboliskt i Lion, och det symboliserar liksom utveckling och någon sorts livsdröm i Moana. Och ska jag säga, jag vill säga det i Red Turtle också, men där är det lite tvärtom kanske.
Ja, där är havet ett fängelse.
Precis. Så det, då följer min tes. Men att det finns ju någonting i liksom att det är stort och konstant, men samtidigt ändå alltid i rörelse. Som jag hittar ingen samhällskoppling till det här, men jag tror att det finns någonting i just här hur karaktärer utvecklas och förändras som man gärna länkar till ett hav. Det stämmer också för 20th Century Women, att de åker upp längs kusten, de ungdomarna, när de ska liksom hitta sig själva typ.
Jag har en samhällskoppling. Tror jag. Och den bygger lite på det du kommer ifrån, men tvärtom. För det som man får från årets Oscarsfilmer, det är att havet är en tillflyktsort. Det är någonting bra, det är någonting positivt. Det är dit man åker och fiskar, det är dit man åker på äventyr. Det är där de stora sakerna händer.
Ja, det är där man blir kär.
Och det är på grund av rädsla.
Uh-huh.
Jag lägger en stor jävla blöt vad heter det, växthuseffektsfläck över det här. Jag tror att det är miljöförstörelse inte längre är teori utan vi tar snabba steg mot att det är ett faktum. Att kusterna kommer resa sig, havet kommer bli jävligt mycket mer påtagligt, speciellt för så här, stora Hollywoodstäder som ligger nära kusten,
som typ Los Angeles
exempelvis.
Och New York.
Många av jordens kuster kommer stiga ganska markant under de närmsta 20 åren. Vi kommer ha antagligen krig enorm flyktingström på grund av den här typen.
Ja. Det är en intressant ingång, men jag slår lite hål på den. Alltså, det är, du sa precis att havet är en tillflyktsort. Det är någonting positivt.
Det symboliserar det i filmen, men jag tror att det kommer ur en...
Är man rädd för havsnivåerna?
Jag tror inte folk har jag tror inte det är ett medvetet drag att ha med vatten. Det är ingen som har suttit och sagt, hörni, miljökatastrofen är en grej. Nu gör vi något positivt utav det här och så gör vi hav i alla 2016 Oscarsfilmer. Jag tror inte att det mötet fanns. Jag tror att fler och fler människor tänker och speciellt i the liberal media-sfären i USA, som är väldigt många av de som ligger bakom filmer och skriver manus och vidare. Jag tror att väldigt många av dem blir mer och mer påtagliga för hur läskigt havet kommer vara inom ett par år och att det ligger någonstans i bakhuvudet. Jag tror att havet är ett tema som man själv vill avdramatisera. Och då gör det genom att måla upp det som en tillflyktsort, någonting positivt. Även fast det kanske i framtiden... antalen i framtiden inte kommer att vara det. Ja, nu när jag säger det här syns jag att jag är trött, ramblar och det här är ganska långsökt analys, men det är bättre än du hade.
Alltså jag tänker att den är så pass dubbeleffektig nu, och jag tänker ju inte alls på sånt här överhuvudtaget för att jag bor på inlandet i Sverige där vi inte kommer ha så här som effekt av det, men jag gillar tesen av hav som tillflyktsort. Det köper jag helt. Att det, för det stämmer med alla de här. Det är bättre än min transformeringsaspekt. Utan det är, här så hittar man både lugn, sig själv, äventyr, allt det. Men växthuskopplingen är sökt för mig. Så här vid 1:30 på natten. Teoretiserar vi vilt. Apropå andra sådana lite... tillfällighetskopplingar som det kanske är när det mötet inte hände. Jag tycker att det är fascinerande att Andrew Garfield i år är med i 2 filmer som är historisk setting i Japan, där amerikanska religiösa figurer åker dit och på något sätt konfronterar japansk kultur. Det är en jättesmal genre som han har totalt monopol på. Hur gick det till? Ja, så konstiga möten som eventuellt händer eller inte händer hos executives. Andrew Garfield ska bara göra såna här filmer.
Han har sin nisch. Det är som, han som spelar Joey bara kan spela Joey. Mm. Det är den enda rollen han kan spela.
Yep. Han har byggt en tv-serie runt hur det är att ha varit personen som bara är Joey.
Ja, episodes är fantastiskt. Vi har tjatat en hel del här nu om Oscarsgalan och det börjar sakta men säkert närma sig. Jag tänker att man avrundar den här lilla extra specialdelen utav livepodden som inte alls på något plan har handlat om live egentligen överhuvudtaget. Det är bara vi som behöver ranta och fylla ut tiden så här mitt i natten. Men för jag tänker, liveare är väldigt kulturella. De älskar film och tittar på den mycket och så här, men vi är ofta... Min stereotyp liveare är väldigt fast i sci-fi-facket. Jag gör den analysen utifrån mig själv då jag har utsett Arrival som årets vinnare i nästan alla kategorier, även de som den inte nominerade. Arrival är fantastiskt med på nästan all, och den enda som har rymdvarelser av årets Oscars-nomineringar.
Effektivt sagt, det är den enda som har rymdvarelser. Jag är ju lite pissed över att Amy Adams inte är nominerad. Det är minst. Om man skulle ranta om en, varför är den här nomineringen inte... så är ju Amy Adams min. Så Arrival.
Ja, men så här. Ja, vi slänger ut lite filmtips från årets Oscars nomineringar.
Nice.
Som vi tycker att...
Liveare borde se.
Ja, men eller så här, typ personer i allmänhet borde se. Men som liveare kanske med lite otur missar.
Då är mitt första... jag hugger den direkt. Kubo and the Two Strings.
Tror du att liveare missar den?
Ja, det tror jag faktiskt.
Okej.
Den gick väldigt kort på bio.
Det gjorde den.
Och om man inte är ganska insatt i Oscarsfilmer och liksom har koll på vad som blir nominerat, och animerat går ofta under radarn. För den tror jag är rätt upp i alleyn för många liveare. Det är alltså en animerad film som utspelar sig i Japan. Mycket Japan i år också. Tillsammans med Hacksaw Ridge och Silence. som är, den är lite stop motion betonad.
Den är helt stop motion animerad.
Precis.
Om... Och sen så har den uppfiffats digitalt.
Ja.
Men majoriteten av...
Som handlar om samurajera. Ish.
Ja, den utbildade. Du har inte sett
jag
den här.
Jag har inte sett den.
Som jag live var det så... Jag tycker... Ja, men Kubo and the Two Strings är en av... Det är men en snabb elevator pitch. Så handlar den om Kubo som är son till en samurai och vad heter det, prinsessan av månen.
Jaha, ja.
Och
där ser man.
Hur han måste den är krånglig att förklara, men det är ett jävla äventyr där Kubo måste hitta lite sig själv men också slå tillbaka. Den öppnar på ett hav. Och Kubo är cool för han superkraft är att han kan spela banjo och få papper och röra sig genom det.
Kan du plugga fram listan här igen så kan man hitta.
Ja, men det kan jag väl försöka göra.
Tips där.
Och vad heter det? Ja, men den är helt stop motion animerad. Den är från studion som heter Laika som har gjort Paranorman, Coraline, Box Trolls och en drös andra jättebra stop motion animerade filmer. Som ni också borde se.
Coraline, definitivt nördfilm. Neil Gaiman-bok. Neil Gaiman känns som en typisk live-are författare.
Ja, verkligen. Det säger du bara för att du har liveat Neil Gaiman-världar. Men...
det är med. Men också när man kommer hem till live-are så finns det ofta Neil Gaiman i deras bokhyllor.
Det gör det
i
och för sig.
Vad mer skulle vi kunna... rikta våra rekommendationer.
Men om vi tittar på ja men så här typ jag vet inte bästa filmkategorin.
Ja, alltså Arrival har ju du redan plaggat rätt så rejält.
Ja, och den ja.
Jag känner ju spontant att den jag inte har sett, Hell or High Water, nog passar bra för mycket liveare. Det känns spontant som att den gör sig i någon sorts sån western genre. Alla som håller på med postapocka ut i skogen och Dödmans hand live kan nog hitta kul grejer i den. Men jag har ju inte sett den.
Nej.
Jag ska sluta rekommendera de filmer jag inte har sett.
Bra tips.
Så nu, har jag rätt, du som har sett den?
Nej.
Det enda jag vet är att det är någon sorts bankrånare av Jeff Bridges i en polis.
Ja,
den har i western setting.
Den fast det är inte en western setting. Den är ju modern.
Ja, ja, men
ja, den utspelar sig
i Texas.
Ja, den har väldigt mycket western ingredienser men ja. Utan att vara en westernfilm skulle jag säga.
Men är inte det typiskt sånt som liveare borde gilla, eller?
Kanske. Jag vet inte.
Gillade du den?
Ja, helt okej. Okay. Jag tror inte den kommer vinna så mycket.
Ja.
Mycket för att Jeff Bridges redan har kammat hem. Ja,
ja han har den bästa huvudrollsvinst till och med.
Jag insåg att det här var... Men okej, okay, vi flyttar fokuset från liveare. Mm. Även om det är nästan ja, bara ni och du, mamma, som lyssnar.
Pärlor
i största allmänhet.
Där skulle jag säga Loving, som vi redan har pratat om extensively. Ja. Har du någon? Kanske Caesar?
Jag älskar Hail Caesar, det gjorde jag ju faktiskt. Som, ja... Coen-komedi i Coen-komedins äkta tecken handlar också om Hollywood och hur det är att göra film men ur en mycket mindre romantiserad bild än La La Land. Jättemysig film som gjorde sig jättebra och helt missats ur den här en Oscars nominering. Jag trodde den skulle få mycket fler för den var jättehärlig.
Ja, visst, den har bara produktionsdesign.
Mm.
Vad tänker du att den hade kunnat kamma hem?
Jag tycker bland annat att vad heter det, George Clooney som spelar jättekorkad Hollywood-skådis gör det så himla bra när han blir helt indoktrinerad av en grupp med för storyn är att han blir kidnappad av kommunister och sen så sitter med på deras möten och blir också kommunist. Vilket man inte fick vara då filmen utspelar sig på 50-talet. Nej. Och då fick man inte vara kommunist. Nej, i Hollywood.
Nej, det inte. Det hade vi så Brian Cranston förra året.
Och han är jättekorkad, den karaktären. Och bara helt köper allt utan att ifrågasätta överhuvudtaget. Och sen så blir han...
Också känns talande för ett USA av idag. Det kanske vi ska fundera lite på.
Ja, nej, och den tyckte jag tyckte det var en jättebra biroll från hans håll. För att han gjorde någonting som... han inte brukar göra.
Ja, han är bra i komedier. Han är jättebra i den här...
Up in the Air.
Ja, som ju en ganska deppig komedi. Men jag, ändå. Ja. Men jag tänker ju snarare på Oh Brother, Where Art Thou.
Ja, det är man också. Också Coen-komedi.
Japp. Jobbar ihop. Och en sista som jag skulle vilja peka på som annars kanske går under radarn är Jackie.
Mm.
Som jag gillade mycket. Och som det är liksom inte en biopic som biopics brukar vara.
Mm.
Utan den utspelar sig bara under typ en vecka. Eller max det liksom. Precis runt... Jackie handlar alltså om JF Kennedys fru. Dagarna efter att han har blivit mördad. När hon bara behöver ett, processa att det här har hänt. Och två, vara en offentlig person som processar det. Och tre, flytta ifrån sitt hus. Så att hon bodde i Vita huset. Och där får man inte bo kvar när man inte är presidenthustru längre. Och fyra, bygga liksom det legacy eller det minne av sin make som kommer bevaras för eftervärlden. Och hon är en liten järnkvinna i det här. Natalie Portman gör en fantastisk roll som jag skulle ha flaggat för som en bästa kvinna huvudrollsvinnare om det inte är för att Natalie Portman vann för ett par år sedan. Så det känns liksom lite klart nu. Emma Stone. Men den är... Det är inte en partyfilm på något sätt.
Nej.
Men jag tyckte den var bra.
Den var jättebra.
Mm.
Ja, men, och det är en bra rekommendation. För det är en sån film som jag tror många kan missa.
Mm.
För den var ganska tung.
Mm.
Se den. Vi har slängt ut lite tips.
Mm.
Vad... Okej.
Okay. Mm.
Du kommer få en fråga.
Uh-huh.
Jag kommer säga 1, 2, 3. Och sen måste du ge ett tydligt svar på den. Är du med?
Ja.
Mm. Frågan lyder: vilken film vinner kategorin bästa film?
La La Land.
Jag hann inte säga 1, 2, 3. Okej.
Samuel, vilken film vinner kategorin bästa film? 1, 2, 3.
Moonlight. Eller Manchester by the Sea. En av dem. Jag tror inte La La Land vinner. Ni hörde det här först. La La Land kommer inte vinna årets Oscarsgala. Och grejen är, det här avsnittet kommer släppas efter, långt efter Oscarsgalan. Minst 24 timmar efter Oscarsgalan.
Så vi kommer redan veta vem av oss som har rätt.
Ja. The bit.
Oh, yes.
Yes. Men med det så lockar vi ut det här extra avsnittet utav livepodden.
Yep.
Och sen ska vi titta vidare på röda mattan här och peppa hjärnet.
Ja.
Kanske poppa lite popcorn.
Poppa popcorn och skratta åt två klänningar.
Låter jättebra.
Mm. Mm. Och beundra.
Yes, ses i livevärlden. Okej, så här. Vi tänkte, nu kollar vi på galan, sen går vi och lägger oss. Det är en Oscarsgala som inte är norska skala som helst.
Mm-hmm.
Det kommer inte hända något superhäftigt.
Mm-hmm.
Och sen hände värsta skrällen.
Alltså, vad fan?
Och du som lyssnar på det här nu, du vet vad som hände. Men alltså, så här, vi var tvungna att bara så här typ prata om det här.
Jag måste processa att det här har hänt.
Alltså, herregud. Vad hände?
Ja, sista priset ska delas ut. Bästa film. Det kommer fram ett äldre par som är den första presentatören på hela kvällen förut som vi inte har känt igen.
Och jag kommer inte ihåg vilka
det är. Han öppnar kuvertet, han tittar lite extra länge på kuvertet. Han säger vinnaren av... Best picture. Sen ger han kuvertet till sin medpresentatör och hon säger La La Land. Och så kommer La La Land-folket upp på scen.
Och musiken spelar.
Och kramar ges.
Speakern säger de har vunnit så här många. Och det är så här
14 nomineringar. Ja. Delat rekord. 7 vinster i år. Och sen så börjar de med så ett tal och två tal. Och mitt under det tredje talet så blir det lite rörigt på scenen. För att det kommer in någon gubbe som säger fel. Moonlight, ni har vunnit.
Och då tänker jag, shit, han kuppar.
Uh-huh.
Producenten för La La Land kuppar och tycker inte att de förtjänade. Tyckte att
Moonlight ska vinna på så här artistiska meriter. Så här, nu blir det någon sorts drama. Men det riktiga dramat är att de har sagt fel film.
De har sagt fel film. Och det här är en sån sak som händer i film. Det här är ett sånt filmmoment.
Ja. Och alla på scenen blir så djupt förvirrade och kamerorna filmar scenen istället för Moonlight-crewet. Så jag tror inte att det finns några kameravinklar på när de får höra att de har vunnit bästa film. Därför att då var kameran på scenen när en av producenterna för La La Land med sin Oscar i hand säger Moonlight har vunnit. Då kommer kuvertet ut. Han tar kuvertet ur, eller som är pappret ur kuvertet, håller upp det mot kameran och säger Best Picture, Moonlight.
Alltså... Och
Aftonbladet som har skött nattens sändningar. Alla är jätteupprörda. Folk bara, vad fan är det som händer? Du är också hyfsat upprörd.
Jag är
ganska upprörd. Jag är ju av åsikten, och jag tror jag är ganska ensam med den här åsikten just nu i universum, att det här är det bästa som kunde hända för den lilla indiefilmen som kunde.
Japp, yep. Alltså det är ju den ultimata underdog-segern för den ultimata underdog-filmen som så här produceras på noll budget utanför studiosystem med ganska okända skådespelare.
Kort inspelningstid. Ja, men berättar en jätteviktig historia.
Som är helt ny och aldrig har setts på film förut. Och som under kvällen har vunnit bästa manliga biroll, ganska så väntat. Manus baserat på förlaga och ingenting annat. Trots att den har varit nominerad väldigt mycket. Men man var såhär, ja det var väl typ vad man kan förvänta sig för en sån här film. Och sen BAM! Men det betyder alltså, det är liksom 20 vita människor på scen. Och sen så kommer det här. Och sen så är det någon sorts rokad när allt är förvirring och Jimmy Kimmel som är host står bredvid micken bara rätt upp och ner med armarna i sidorna och så här, typ man ser hans inre hjärnprocess av fuck 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 och han liksom säger inget och gör inget. Och sen så står plötsligt Moonlight Crowden på scen och så småkramas och ingen vet inte vad man ska säga nu. För deras tacktal är liksom, dels är de kanske inte helt säkra på att de faktiskt har vunnit. Och dels, vad säger man när man fick sin, liksom, sitt besked från de som trodde att de precis vann?
Nej, en sån absurd situation.
Jättekonstigt.
Men, ja, ingen, många Oscarsvinnare glöms bort.
Uh-huh.
Det är ofta som det visar sig till exempel att den filmen som faktiskt vann en Oscar för bästa film det året blir totalt bortglömd.
Och se typ Hurt Locker.
Ja, eller Hurt Locker kommer man väl komma ihåg som första kvinnliga regissör som vinner.
Ja, det är sant.
Men vi har andra liknande exempel. The Artist skulle jag kanske lägga på den listan. Filmen som var nominerad samma 1993 och vann istället för Pulp Fiction.
Det var Schindler's List.
Okej, okay, fan, var det? Shit. Ja. Ah, ja, hur som helst. Många Oscarsfilmer glöms bort och försvinner i glömskan. Moonlight kommer aldrig... Folk kommer göra filmer om Moonlight. Om 20 år kommer vi ha Moonlight, the Moonlight movie, based on a true story, som berättar om det svåra arbetet med filmen och sen crescendot där den elaka... Ja, men alltså, så här.
Men det är en dokumentär. Det är inte en
nej, jag ser den här spelfilmen framför mig.
Nej, det är inte en spelfilm, det är en doku. Men i vilket fall, och dessutom också, alltså, den är ju... Jag höll på att säga att det är en antitesen mot att vara La La Land, men det är inte sant. För att La La Land är också ett passionsprojekt som kommer från en väldigt dedikerad regissör och en kreativ röst. För att han har skrivit den, han har gjort liksom allt. Men för analogins skull så är ju La La Land den liksom stora Oscarsfilmen som har 14 nomineringar och vann alla Golden Globes och har massa kändisar och massa vita människor. Och då är ju, nu tappade jag lite tråden. Vart var jag?
Det har varit uppe jättesent.
Klockan är 6:30 på morgonen när vi har dygnat. Den här David och Goliath-situationen är ju ganska spektakulär. Och jo, just det, jag var på väg mot att den är också, alltså La La Land är så väldigt mycket det är en sån throwback-film till ett gammalt Hollywood-era. Det är en musikal med ganska lättsamma teman av typ jag vill leva min dröm som skådis. Det är den emotionella kärnan. Och sen en kärlekshistoria. Medans Moonlight är djupt personlig, så här, självbiografisk, av han som faktiskt står på scen när de vinner manuset. Säger, det här är till min mamma, det här är till mitt, liksom, mina kvarter. Så han namedroppar exakt var han kommer ifrån. Därför att det är där de filmat den. Han är homosexuell, han liksom har levt det här livet. Och det blir så otroligt stark kontrast mellan vad de här två sakerna är när man just ser dem bytas ut mot varandra.
Ja.
Shit, det är konstigt.
Jättekonstigt, fantastiskt. Jag är så himla lamslagen och förvånad. Men
Nej. Men det ska ju sägas också att du för ett par timmar sedan innan vi började spela in sa min magkänsla är det blir inte La La Land. Du tippade Moonlight. Vilket för övrigt tror jag gör att vi är sjukt jämna i tippningen. Men du har tippat bättre i de tunga kategorierna än vad jag har. Jag har tagit sånt som ljudmix och visual effects.
Ja, men ljudmix är en viktig kategori.
Ljudmix är onekligen en viktig kategori. Och du tog den Jesus Christ. Men det känns också ganska mycket som du sa också före The Regong, att Moonlight skulle kunna vara årets spotlight. Som dessutom är namnen ganska lika har jag nu. Att det är den här som lite grann går under radarn, inte är lika flashig som förra året var det The Revenant, nu är det La La Land, som har de stora namnen och liksom stora actor-kampanjerna. Den här är inte nominerad i någon huvudrollskategori. Vilket inte Spotlight var heller. Den hade också bara bilåsnomineringar i både manlig och kvinnlig. Men vinner manus. Det är kanske mer det. Jag var inne på förut att det är editing som är den kategori som dedikerar, eller som styr, tidigare har varit så att vinner man editing så vinner man bästa film. Men det är nog kanske snarare så att man behöver vinna manus för att vinna bästa film. I alla fall nu för tiden. Oklart.
Med det jag sagt så tänker jag gå och lägga mig.
Ja. Moonlight är årets bästa film.
Ja. Och jag vet inte, en sak jag reflekterade över när jag var ute och rökte här precis innan vi bestämde för att spela in lite till. Att efter ett år av... Oj, hej Kat.
Hej Kat.
Efter ett år av fel personer vinner...
Oh.
Om och om igen så går bara allting åt fel håll.
Uh-huh.
Och fel personer är på... hamnar i Vita huset och allt känns fel. Så vann rätt film.
Och det ser dessutom ut som att den inte skulle göra det in i det längsta och sen bortom den gränsen. Sista också, det som jag har kommit på här, för då spekuleras vi i hur det här gick till. Och att det hände var ju för att kuvertet som öppnades där stod det Emma Stone, La La Land, som var precis den som hade vunnit sista kategorin innan.
Alltså bästa
kvinnliga huvudroll. Precis. Så han som öppnar det här kuvertet ser att det står Emma Stone, La La Land, och är lite förvirrad kring varför det står Emma Stone. Men det står ju också La La Land, så han blir lite såhär, hur ska jag? Så när han ger över det till henne, då ser hon bara La La Land och säger La La Land. Och sen så går det här liksom iväg. Och nu efteråt så har kommentatorerna här i SVT-soffan, svenska soffan, sitter och börjat liksom tänka, ja, men vad var det som hände? Det måste ju vara så att hennes gamla kuvert på något sätt har blandats in i mixen. Och då när du var ute och rökte så slog det mig att, men vem var det som presenterade Emma Stone då? Leonardo DiCaprio har kvaddat Oscarsgalan.
Vilken tur att han fick en Oscar förra året, för han kommer inte få en.
Aldrig någonsin.
Och
det känns också lite grann som en grej att så här, han stolpar in där, ger en Oscar, kliver iväg, lägger ett kuvert någonstans. Jag kan liksom se honom göra det. Och det kanske inte alls är så. Men just nu så applicerar jag det här på DiCaprios generella slöhet kring argumentet. Att såhär, I'm DiCaprio, I'm good.
Vilken ångest, oavsett om det var han eller inte, vilken ångest han sitter och har nu bakom scenen.
För att människor som vi sitter och spekulerar i att det han har gjort.
För att han sitter och spekulerar. Om vi har kommit på det här så har han kommit på det här.
Men det kanske inte är hans fel, det kanske var någon annan som tog det kuvertet sen.
Vad som helst kan ha hänt.
Vad som helst.
Men det var antagligen
det kan jag.